Mot Tysklands enande. En rapport den 6 juli 1990.
Då börjar förhandlingarna om ett andra tyskt statsfördrag som ska reglera de återstående frågorna kring den tyska återföreningen. Samtidigt ska också datum och regler fastställas för ett alltyskt val som ska hållas i december.
I söndags togs det första steget mot en tysk återförening. Öst- och Västtyskland gick samman i en ekonomisk och social union. Idag startar förhandlingar i Östberlin om ett andra och avgörande statsfördrag. Det är många kinkiga frågor som ska avgöras. I stort handlar det om hur Östtyskland ska anpassas till de lagar och regler som gäller i Västtyskland. Men på vissa områden är skillnaderna så stora och så känsliga att de får lösas successivt under en övergångsperiod. Det gäller bland annat olika uppfattningar om aborter, om alkoholpolitik, trafikregler och så vidare. En annan stor fråga är hur framtiden ska bli för en del offentliganställda i Östtyskland. Det gäller tiotusentals tullare, gränsvakter och säkerhetspoliser som förlorar sina jobb genom den tyska återföreningen och som förverkat allt förtroende hos allmänheten. Men det som tilldrar sig störst intresse är ändå frågan om datum för det första gemensamma tyska valet och när återföreningen mellan Öst- och Västtyskland ska äga rum. De flesta partier i både öst och väst, med några få undantag, vill att valet ska hållas den 2 december. Sen går meningarna vitt isär. Högerpartierna i Västtyskland vill att öst och väst ska hålla skilda val till ett gemensamt parlament. Återföreningen ska ske på natten efter att valen avgjorts. Liberaler och socialdemokrater vill att Tyskland återförenas före valet och att det därefter hålls ett gemensamt val. Nu väntar Västtyskland på avgörande besked i dessa frågor från regeringen i Östberlin. Östtyskarna har haft svårt att komma till skott i dessa frågor. De flesta partierna där har hoppats på två skilda val och då med en lägre spärrgräns till parlamentet för de östtyska partierna. Det skulle vara en garanti för partierna i DDR att bättre klara den hårda konkurrensen om platserna i det nya alltyska parlamentet. Kerstin Brostan, Bonn.
Sjätte juli 1990, Sovjet.
Sovjetledaren Michail Gorbachev utsätts nu däremot allt oftare för angrepp från höga sovjetiska militärer. Kritiken går ut på att hans utrikespolitik äventyrar Sovjetunionens säkerhet. Generalerna har spelat en framträdande roll på den pågående partikongressen.
Generalmajor Ivan Makulin är en av de många militära delegaterna vid kommunistpartiets kongress. I samtal med västjournalister har han idag förtydligat kritik som levererades i kongressens utrikesutskott redan igår. Makulin anser att den sovjetiska politiken i Östeuropa och i nedrustningsfrågor går för långt, men han underströk samtidigt att han inte generellt är kritisk mot den sovjetiska utrikespolitiken. Vad jag menar, förklarade han, det är att partiledaren Michail Gorbachev är för obeslutsam och att utrikesminister Eduard Shevardnadze haft för bråttom att gå med på truppbortdragningar från Östeuropa. Makulin är politisk chef för det södra militärområdet. Han ställer sig i raden av sovjetiska generaler som allt öppnare kritiserar partiledaren och utrikesministern. Makulin anser till exempel att Shevardnadze inte ska återväljas till politbyrån. Kritiken bryter fram i öppen dager samtidigt som Michail Gorbachev inkasserar nya utrikespolitiska framgångar, den senaste vid NATO-mötet i London. Det har ju ansetts råda något av en borgfred mellan den politiska ledningen i Kreml och Sovjetunionens militärer, men i takt med att avspänningen konkretiseras och behovet av trupper minskar så börjar den militära apparaten reagera som vilken byråkrati som helst. Nedskärningar ogillas alltid. Reinhard Krause, Moskva.
NATO-mötet i London 4 och 5 juli 1990 är över.
Idag avslutar den västliga försvarsalliansen NATO sitt 2 dagars toppmöte i London. Sammankomsten har beskrivits som en vändpunkt i historien. I fortsättningen ska NATOs generaler söka samarbete istället för att gräva skyttegravar mot Varsava-pakten. Gorbachev ska nu bjudas in till nästa NATO-möte i Bryssel Och i slutdokumentet finns också andra belägg för att NATO verkligen vill ändra sin roll. Det berättar Bo Karlström från London.
Ja, det är en hel rad punkter, och utan att ta dem i viktighetsordning så kan man väl säga att det är viktigt för Gorbachev är säkert att man erbjuder en någon slags icke-aggressionspakt som skulle undertecknas av NATO-länder och Warszawa-länder, alltså de Warszawa-paktsländer, alltså de enskilda länderna, inte pakterna emellan. Vidare i samma anda så vill man inbjuda Warszawa-paktsländerna att öppna kontor i Bryssel där de ska få vara observatörer vid NATO. Det är sådana här mera politiska saker. Men sen ska man också minska eller till och med så småningom helt ta bort de så kallade slagfältskärnvapnen i Tyskland. Det är alltså kortdistanskärnvapen som kan skjutas iväg med kanoner. De har inte större betydelse längre, men de har naturligtvis alltid varit ett känns som ett hot för Sovjetunionen, eftersom de här har kunnat skjutas in i dåvarande, får man väl säga, i Östtyskland till exempel. Och i samband med det ska man också naturligtvis fortsätta förhandlingar, man ska minska antalet trupper i Europa, och inte minst då de tyska trupperna i det framtida Tysklands armé, ska man sätta ett tak för hur stor den får vara.
Men när det gäller den här omdiskuterade frågan om NATOs kärnvapenstrategi, så lyckades tydligen Margaret Thatcher få igenom en något mildare formulering än vad president Bush hade föreslagit.
Ja, det gjorde hon, och man kan väl nästan säga att man undrar vad skillnaden egentligen är i den här formuleringen och mot det nuvarande läget. Nu är det ju så att enligt någonting man kallar för flexibelt försvar så kan NATO använda kärnvapen även om angriparen bara använder konventionella vapen. Bush ville ha en formulering där det står att kärnvapen nu är den absolut sista utvägen. Och nu står det också så i kommunikén, men där finns ett tillägg att men det utesluter inte på något sätt användandet av kärnvapen. Och det är alltså Thatcher som har fått in den formuleringen. Och det betyder ju egentligen att det är likadant som förut. Kärnvapen kan användas om det anses nödvändigt.
Men ändå med den nya formuleringen försöker man ändå vinna gehör hos Sovjetunionen för samarbete och en annan relation mellan NATO-pakten och Warszawa-pakten.
Ja, man vill visa upp framförallt att det är en ny attityd från NATOs sida, att det är inte längre en rent militär pakt riktad mot Sovjetunionen, utan det här är någonting annat. En politisk roll ska NATO spela, men är samtidigt en försvarspakt, men den är mera till för att se till att det finns stabilitet i Europa, och man understryker då vikten av att det finns amerikanska trupper i Europa, till exempel i Tyskland, därför att för den allmänna stabilitetens skull, för säkerhetens skull, och det menar man att det borde också, man förstår i Moskva att det här är viktigt.
Det intressanta är förstås nu att höra hur Moskva reagerar, hur man reagerar i Moskva på det här dokumentet från NATO-toppmötet, och vi ska höra vad Reinhard Krause rapporterade från Moskva alldeles nyligen.
NATO-mötet i London har stärkt president Mikhail Gorbachevs ställning i striden med de militära hökarna i Sovjetunionen. Det var det sovjetiska utrikesministeriets första kommentar till de vittgående besluten i London. Talesmannen Gennadij Gerasimov sa, citat, nu kan vi berätta för generalerna att de har fel. Där kom vi ett bra tillfälle med tanke på kritiken mot Gorbachev, slut på citatet. Gerasimov såg mycket nöjd ut när han tillade, nu kan vi säga att vi ska samarbeta med NATO och slippa konfrontationen. NATO-besluten kommer ju mer eller mindre som punkt under en debatt mellan Gorbachev och flera högre militärer i Sovjetunionen. Generalerna har anklagat honom för obeslutsamhet och att Gorbachev hotar landets säkerhet. Med NATO-mötet i ryggen kan han nu kraftfullt bemöta kritikerna som ifrågasätter det riktiga i avspänningspolitiken och i besluten att dra hem sovjetiska trupper från Östeuropa. Att NATO-besluten tillkännages mitt under den pågående 28:e kongressen med kommunistpartiet, det kan inte heller skada Gorbachev. Vid kongressen är han ju hårt trängd av både ortodoxa och reformister. Det här ger partiledaren ny prestige och också ekonomiskt hopp om hjälp att komma ur Sovjetunionens kris. Men Kreml har ännu inte bekräftat om Gorbachev antar inviten att besöka Bryssel. Gerasimov såg road ut när han sa, åka till Bryssel, varför inte? Reinhard Krause i Moskva.
Ja, Bo Karlsson, de första reaktionerna tyder på att Sovjetunionen reagerar positivt på NATOs toppmöte och slutdokumentet. Men tror du att det här räcker för att Sovjetunionen ska acceptera att ena Tyskland är med i NATO?
Ja, först kan man ju konstatera att vad Gerasimov sa i Moskva, det var nästan exakt vad president Bush sa här i London. Som det var hans hälsning till Gorbachev, att nu kan han säga till sina generaler att de har haft fel. och att NATO inte utgör något hot. Så att det är faktiskt nästan ord för ord vad Bush sa här. Det är klart att förändringarna om Gorbatjov skulle, eller rättare sagt kanske hans generaler skulle läsa det här som fan läser Bibeln, då finns naturligtvis alla möjligheter att vara misstänksam, bland annat det vi talade om förut om kärnvapenstrategin som ju egentligen inte har förändrats till exempel. Men det är ju en attitydförändring som är viktig, och den tror jag att man naturligtvis i Moskva kommer att tolka som allvarligt menad. Att det är en annan inställning från NATOs sida. Man vill nu ha ett samarbete istället, och man är mycket angelägen om det, därför att man är orolig för att skulle Sovjetunionen på något sätt isoleras här, så är det farligare än att få Sovjetunionen med sig i det europeiska samarbetet. Och när det gäller den här kärnvapenfrågan så är det klart att där kan man vara misstänksam, men å andra sidan ligger det väl i Gorbatjovs intresse att ta emot det här. Och om han då vill gå med på att hela Tyskland går med i NATO, det har han ju redan börjat antyda, och det är väl ett steg här. Han kan använda sig av det här i alla fall och säga att det, som sagt, till sina generaler eller sina motståndare, att här ser ni, NATO är inte så farligt och det här kanske bara är bra för den framtida stabiliteten. Så att han kommer att gå med på att Tyskland finns med i NATO, det är väl det troligaste, även om han kanske kommer att sparka emot ett tag till.
Sa Bo Karlström, som var Ekots reporter vid NATO-toppmötet i London.
Och så Albanien igen. Det är en rapport den 6 juli 1990.
Minst 2000 albaner har nu sökt skydd på västambassader i huvudstaden Tirana. Och antalet flyktingar ökar hela tiden. Men varken de berörda västländerna eller FN har ännu lyckats förhandla fram ett tillstånd från den albanska regeringen så att flyktingarna får lämna landet. Och som en bakgrund till detta kan vi säga att för en månad sedan förklarade representanter för Albaniens regering vid den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen i Köpenhamn att regeringen hade folkets fulla stöd. Från detta tillfälle har vi hämtat följande illustration.
There has no been opposition in Albania.
Opposition of the party.
No organized opposition in Albania in its history. So it was a state that came out of the people, which represented the interests of the people.
Det har aldrig funnits någon opposition i Albanien. Regeringen är folkets regering och representerar folkets intressen. Därför har den fullt stöd av den albanska befolkningen, och det finns inte något behov av att konstruera en opposition, förklarade delegaten Birgit Sassan på den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen ESK i Köpenhamn för en månad sedan. Han hade kommit till konferensen med den albanske Stockholmsambassadören för att förklara att Albanien nu var redo att ta plats bland de 35 ESK-staterna efter att som enda land i Europa ha stått utanför organisationen sedan starten för 25 år sedan. Men uttalandena om folkets kärlek till regimen gjordes alltså bara några veckor innan skaror av albaner började söka skydd på västambassader i huvudstaden. Bara på det västtyska ambassadområdet i Tirana befinner sig uppemot 1000 flyktingar. Under framträdandet i Köpenhamn blev det aldrig klarlagt hur enpartistyret i landet skulle kunna anpassas till ESK-staternas bestämmelser om vittgående mänskliga rättigheter, flerpartisystem och fria och allmänna val.
There has never been any request by the Albanian people to have another party.
Det har aldrig funnits någon begäran från medborgarna om att få bilda andra partier, förklarade delegaten från Tirana. Och ambassadören insköt att problemet nog var allt för komplicerat för att kunna diskuteras under en presskonferens. Ambassadör Petrit Borsati värjde sig för frågor om politiska fångar och religiöst förtryck.
There are, for political reasons, there are imprisoned in Albania about 85 people. These people have tried by means of violence or force to overthrow,
Det finns 85 fångar i albanska fängelser som avtjänar straff för politiska brott, förklarade ambassadören. Dessa människor har försökt att med våld störta den sittande regeringen och den rådande ordningen. Det finns ingen sanning i ryktena om tusentals politiska fångar i albanska fängelser, fortsatte han.
There is no word about thousands of political prisoners, as sometimes mentioned in part of the press in Europe or in other countries.
Börje Remdahl hade lyssnat på Albaniens Stockholmsambassadör Petrit Borsati.
Och den 6 juli 1990, en kort rapport från Rumänien.
Rumäniens president Jan Iliescu har avgått som ledare för Nationella räddningsfronten. Det skedde i enlighet med en ny lag som inte tillåter statschefen att vara ledare för ett politiskt parti. Nationella räddningsfronten ska fram till partikonferensen i september ledas av Rumäniens vicepresident Nicolae Dumitru.
Polen den 6 juli 1990.
Polens premiärminister Tadeusz Mazowiecki avskedade idag som väntat tre framstående kommunister ur regeringen. Också två andra personer, båda medlemmar i partier som tidigare var allierade med kommunisterna, tvingades att lämna regeringen. Under de senaste veckorna har Lech Wałęsa satt hård press på premiärministern för att rensa ut kommunisterna ur regeringen och sätta fart på reformprocessen.
Svenska Vänsterpartiets partiledare Werner ser på utvecklingen i Sovjet.
Så ska vi höra den svenska vänsterpartiledaren Lars Werner som idag kommenterar det sovjetiska kommunistpartiets kongress. Werner menar att det sovjetiska partiet kan komma att spricka.
Ja, en slutsats drar jag att det finns ingen väg tillbaka. Det finns bara en väg framåt och det är att man måste genomföra vad Gorbachev och de kring honom kallar för perestrojka. Och kommer de konservativa krafterna att lyckas att förhindra det, ja, då blir det stagnation och då kommer ekonomin att kollapsa.
Men det finns en majoritet av konservativa på den här kongressen. Det ser ganska dystert ut alltså.
Ja, jag tycker också att det ser dystert ut om man läser tidningar, lyssnar på radio och tv. Så verkar det som att de konservativa krafterna är i majoritet, de vill inte förändra någonting. Och jag tar det som ett tecken på att det är ombud som i långa stycken är lokala partisekreterare som är rädda om sina egna privilegier.
Kommer partiet att spricka, tror du?
Inte nödvändigtvis, men jag tror inte man kan fortsätta att ha en verkställande ledning som motarbetas så som de gör för närvarande. Det kommer inte att gå i längden. Jag tror inte att partiet spricker nu. Men fortsätter detta motarbetande av Gorbachev och den linje han företräder, då tror jag partiet spricker.
Har det svenska vänsterpartiet någon observatör vid kongressen?
Nej, jag tror inga utländska partier är inbjudna och vi har ingen observatör.
Men är det inte konstigt att Vänsterpartiet har förbindelser, hade förbindelser på Stalins och Brezhnevs tid, men inte nu?
Jo, egentligen så tycker jag också att det vore bättre och kanske vore intressantare att vara på kongressen nu än det har varit på de kongresser som vi har deltagit på tidigare. Men det är ju inte vi som bjuder in, utan det är ju det sovjetiska partiet som är värdar.
På vilket sätt tror du att det svenska vänsterpartiet skulle kunna hjälpa till att påverka det sovjetiska?
Jag tror inte vi kan påverka det någonting. Däremot kan vi väl dra slutsatser själva och kanske tillgodogöra oss erfarenheter. Men vi arbetar under så vitt skilda förhållanden. Vi arbetar i ett land med flerpartisystem och pluralism, och det gör man ännu inte i Sovjetunionen, men jag hoppas att Gorbachev kan vara med och driva utvecklingen mot större demokrati.
Tror du att det kommer att gå?
Ja, jag hoppas det. Klarar man inte det så är det nog slut med det sovjetiska partiet.
Vänsterpartiets ordförande Lars Werner intervjuades av Thomas Hempel.
Bulgarien den 7 juli 1990.
Till Bulgarien, där den antikommunistiska oppositionen efter mer än 40 års kamp lyckats störta en kommunistisk ledare från makten. Här är vår Östeuropa-korrespondent.
Det är Mladenov som hyllades som en hjälte i november förra året efter att ha störtat den gamle stalinistiske ledaren Todor Živkov, och nu själv tvingats avgå som landets president efter anklagelser att han planerat använda sig av samma förtryckarmetoder som sin föregångare. Mladenov övervägde att kalla in stridsvagnar för att få slut på en regeringsfientlig men fredlig demonstration i december månad förra året i huvudstaden Sofia. Studenter och intellektuella i främst Sofia har demonstrerat mot Mladenov i veckor nu, sedan oppositionsrörelsen, de förenade demokratiska styrkorna, förde fram anklagelserna mot honom och visade ett videoband taget av en amatörfotograf i samband med demonstrationen i december månad. Ovetande om att ha blivit filmad och att rösten fastnade på band, uttryckte presidenten de ödesdigra orden: det kommer, det kanske är dags att sätta in stridsvagnarna nu. Länge hävdade Mladenov att videobandet var en förfalskning, ett fotomontage. Men i veckan blev han motbevisad. Kommunisternas största tidning Duma publicerade att en expertpanel tittat på videoupptagningen och garanterat dess äkthet. När så Bulgariens tredje största parti, Bondepartiet, ställde sig på studenternas sida och krävde Mladenovs avgång igår, och presidentens timmar räknade. Kommunisterna, som vann det första fria valet på över 40 år förra månaden, hoppas på en bred koalitionsregering för att kunna genomföra de demokratiska reformerna i landet. Det finns mycket som tyder på att kommunisterna, eller Bulgariska socialistiska partiet som det numera heter, offrade Mladenov för att tysta studenterna och de intellektuella samt politiska Bondepartiet. Vladislav Savic, Belgrad.
Albanien igen. En rapport den 7 juli 1990.
Strömmen av albanska flyktingar till ambassaderna i Albaniens huvudstad Tirana fortsätter. Omkring 4 000 albaner uppges ha tagit sin tillflykt till olika ambassader i hopp om att kunna lämna landet. Bara på den västtyska ambassaden finns det cirka 2 500 flyktingar. Enligt flera källor slog polisen ner en demonstration i Tirana igår kväll, när omkring 10 000 demonstranter samlats med krav på verkliga reformer från kommunistregeringen.
Ytterligare en rapport från NATOs toppmöte i London 5-6 juli 1990.
Kunde försvarsalliansen NATO idag presentera ett enigt ansikte utåt. Mötet i London tillkännagav omfattande nedrustningar på kärnvapenområdet i Centraleuropa och sträcker en vänlig hand till Mikhail Gorbachevs Sovjetunionen. Den enda avvikande rösten i sammanhanget var faktiskt Norges.
I sin slutdeklaration vänder sig inte NATO till Warszawapakten som sådan, utan till dess medlemmar med sin uppmaning till att skriva under ett icke-angreppsavtal. Det ger kanske en bild av hur NATO-ledarna ser på Warszawapakten idag. NATO erbjuder också kraftiga neddragningar av konventionella trupper längs gränsen till Östeuropa, liksom skrotning av kärnvapenartilleri, förutsatt att Warszawapakten gör detsamma. Margaret Thatcher lyckades stoppa ett beslut om en ändrad kärnvapenstrategi, utan det kommer först att ske när det nya Europas karta fått en stadigare form. Men alla är de överens om att Europa står inför sin största fredschans någonsin.
We view it as a historic turning point. NATO has set a new path for peace, that's kept the peace for 40 years and today charted a new course for stability and cooperation in Europe.
För att ytterligare visa Warszawapakten att NATO i framtiden är en samarbetspartner och inte en fiende inbjuds president Gorbachev till nästa NATO-möte. Och Warszawapaktens medlemmar erbjuds plats vid NATO-högkvarteret i Bryssel. Allt för att förbundskansler Kohl och NATO ska lyckas få Sovjets godkännande av att det enade Tyskland ska tillhöra NATO. Men NATOs centrala roll som garant för den europeiska säkerhetspolitiken ändras inte. Även om man vill ge den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, där Sovjet är med, större möjligheter att lösa internationella konflikter. Men när de stora ledarna talar om möjligheter så är ändå den norske statsministern orolig för utvecklingen uppe vid Kolahalvön.
Den är jag bekymrad för. Det är ju världens största marinebas som ligger där uppe. Och jag understreket också i min tal till toppmöte att många av de styrkor som trycks bort från centrala Europa är kommit till Kola. Så från norsk sida är det en mycket bekymringsfull sak som vi mycket ofta har framhävt också överfor Sovjet.
Hur skulle du vilja se svensk försvarspolitik utvecklas framöver?
Det tror jag att svensk försvarspolitik må ju också operera inför rammen av den verklighet som omger Sverige. Och det är jag helt säker på man vill göra. Vi har ju från norsk sida hela tiden varit upptatt av den stabiliserande effekt som det ligger i ett starkt svensk försvar. Men nu må man avpassa detta i förhållande till den framtida utveckling.
Vilket är det viktigaste resultatet?
Ja, det viktigaste resultatet är ju att man har öppnat sig på en helt annan måte. Det har blivit en ny karaktär för de östeuropeiska land med en klar understrekning av att detta är i högsta grad en försvarsallians och man har inviterat till en annan och bättre kontakt med Sovjet.
Sovjetledaren Gorbachev antydde idag att han kommer att acceptera inbjudan att vara med på nästa toppmöte i NATO-högkvarteret. Den formella inbjudan har inte kommit fram ännu, men, sa Gorbachev, jag är alltid beredd att åka.
Sjunde juli 1990. Nyhetstid. Klockan 11.
Sammanfattning av morgonens och förmiddagens nyheter. Ännu en kraftig jordbävning skakade sent igår kväll Gilan-provinsen i Iran. 2 veckor efter katastrofen då 40 000 människor dödades. Det senaste skalvet mätte 5,9 på Richterskalan. Panik uppstod och ett par personer uppges ha blivit skadade. Sverige tillhör de största enskilda bidragsgivarna till jordbävningsoffren i Iran. Andra stora bidragsländer är Västtyskland, Japan och Sovjetunionen. Vid en jordbävning på västra Java i Indonesien igår dog en människa och 11 skadades. Skalvet som mätte 5,2 på Richterskalan hade sitt epicentrum 30 mil nordsydost om Jakarta. I Albaniens huvudstad Tirana har nu mellan 4 000 och 5 000 människor sökt sig till de utländska ambassaderna för att försöka komma ut ur landet. Enbart på den västtyska ambassaden finns 2 500 flyktingar och diplomater beskriver läget som katastrofalt. I Bulgarien manar regering och oppositionsledare till lugn sedan presidenten Petar Mladenov nu avgått. Mladenov läste upp sin avskedsansökan i bulgarisk TV igår kväll. USA har förhandlat fram ett avtal med Singapore om utplacering av militärplan och fartyg i landet, uppger Los Angeles Times. USA har länge sökt nya platser för sina baser för att minska sitt beroende av de instabila Filippinerna. Sverige, handelsorganisationer, skrev under natten på ett nytt löneavtal för 1990. Avtalet berör cirka 150 000 anställda och ger lönehöjningar på 200-400 kronor per månad. Antalet personer som sökte asyl i Sverige minskar kraftigt enligt A-pressen. Under juni sökte drygt 1000 personer asyl här, vilket är hälften mot maj månad. Vid ett privat vårdhem i Hörby kommun i Skåne har 17 patienter och 10 anställda smittats av salmonella, troligen efter att ha smittats av mat och mått vid midsommar. 4 smittade lades in på sjukhus. Det var Ekot med nyheter i korthet.
10 juli 1990. Gamla synder i Östtyskland uppdagas.
Östtysklands inrikesminister har nu bekräftat att den förra regeringen under Erich Honecker gett många efterspanade terrorister tak över huvudet. Men det var inte bara västtyska röda arméterrorister som fann en tillflyktsort i grannlandet. Också flera palestinska terrorister har vistats i Östtyskland.
Igår meddelade Östtysklands inrikesminister Peter Michael Distel att 3 internationellt efterlysta palestinier också vistats i Östtyskland under 80-talet. De 3 palestinierna misstänks ligga bakom några av de svåraste terrordåden under 70-talet. En av dem, länge känd under tecknamnet Carlos, anses vara skyldig till anfallet mot OPEC-mötet i Wien i december 1975 då 3 oljeministrar dödades. Han har också utfört ett attentat mot franska säkerhetspoliser i Paris samma år. De andra 2 ska tillsammans vara ansvariga för gisslandramat vid olympiaden i München 1972, då 17 israeliska idrottsmän dödades. Den östtyska inrikesministern förklarade igår att han inom kort kommer att presentera så starka bevis att det räcker för att ställa både förre stats- och partichefen Erich Honecker och förre polischefen Erich Milke inför rätta. Både Honecker och Milke riskerar nu att anklagas för medhjälp till mord. Enligt den östtyska inrikesministern är det dokument i den förra säkerhetspolisen Stasis arkiv som avslöjar att den gamla Honecker-regimen tagit emot och skyddat utländska terrorister. Dokumenten ger enligt den östtyska regeringen klara belägg för att de västtyska och palestinska terroristerna var väl kända och att de kunde röra sig fritt på kaféer, restauranger och nattklubbar i det gamla DDR. Kerstin Brostrand, Bonn.
Juli 1990. Albanien.
En lösning för flyktingarna i Albanien är nära förestående efter diplomati på hög nivå. De flesta flyktingar får lämna landet, förmodligen senast imorgon. Samtidigt så har Västtyskland fått ge med sig vad gäller Albaniens engagemang i den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen kallad ESK.
Hälften av de 6000 flyktingarna som finns runt om på ambassaderna i Tirana kommer att släppas ur landet, förmodligen senast imorgon. Det meddelade igår kväll det italienska utrikesdepartementet, och det är framförallt flyktingar från de italienska, franska och västtyska ambassaderna som får lämna landet nu. Det är för dessa 3 länder som Italien haft förhandlingar med den albanska regimen om. Dessa 3000 ska i så fall skeppas över till Italien så fort passhandlingarna blivit klara, uppger en talesman vid det italienska utrikesdepartementet. Enligt vad Ekot erfar finns en stor passagerarfärja i Bari i södra Italien som väntar på klartecken att lämna hamnen för att hämta flyktingarna. Och uppenbart verkar situationen vid den italienska ambassaden ha blivit mycket bättre sedan det här beskedet kom. Ambassaden har tagit emot över 800 flyktingar. Den italienska ambassadören Giorgio De Andrei säger till nyhetsbyrån Reuters att flyktingarna nu är lugna, för de ser ljuset i slutet av tunneln, äntligen. Förhandlingarna verkar ha gett resultat alltså. Dessutom underlättade säkert gårdagens beslut vid det så kallade förberedande mötet vid den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen ESK i Wien möjligheterna till en överenskommelse om flyktingarna. Albanien har nu fått observatörsstatus inom ESK, som Albanien i våras begärt att få ansluta sig till. Efter händelseutvecklingen vid de olika utländska ambassaderna i förra veckan sa den västtyske utrikesministern Hans-Dietrich Genscher att det var tveksamt om Albanien kunde delta inom ESK. Medlemmarna måste nämligen följa de regler som satts upp angående mänskliga fri- och rättigheter. Men trots att Albanien igår kritiserades av EG-länderna och USA beslutade ESK-ambassadören att låta Albanien få observatörsstatus. Enligt vad Ekot erfar har gårdagens beslut att göra med de pågående diplomatiska samtalen som förts om flyktingarna. ESK-ambassadörerna fastslog igår att utvecklingen i Albanien går i rätt riktning. Vladislav Savic, Wien.
Mönstret i demokratiseringsvågen i Albanien följer de andra öststaternas skeenden den sista tiden. Man kan säga det sista halvåret. Här är ytterligare en rapport den 11 juli 1990, lite senare på dagen.
Den albanske ledaren Ramiz Alia har genom reformer försökt hindra liknande utveckling i Albanien. Bland annat öppnat dörren på glänt gentemot omvärlden i det tidigare helt stängda och isolerade stalinistiska landet. Men samtidigt har Alia flera gånger sagt att kommunistpartiet inte tänker släppa makten ifrån sig. Han pressas nu dock av två sidor. Det folkliga missnöjet, vilket i och för sig är svårbedömt hur omfattande det är. Journalister släpps fortfarande inte in hur som helst in i Albanien. Men under det senaste året har det med allt jämnare mellanrum rapporterats om strejker och demonstrationer i landet. På andra sidan finns den gamle konservative stalinistiske ledaren Enver Hoxhas änka, Nejmile, som via sin position som ordförande i den kommunistiska massrörelsen Demokratiska fronten försöker motverka alla reformer och vill ha kvar Albanien som en isolerad nation. Alia har nu sparkat några av Nejmile Hoxhas stalinistiska anhängare. Men de konservativa kommunisterna har fortfarande en rad viktiga poster och tros ha en stor makt över armén och säkerhetspolisen Segurimi. Nu är frågan vad som kommer att ske när den albanska befolkningen får reda på att flyktingarna får lämna landet. Om det till exempel leder till nya flyktförsök till ambassaderna. Något som knappast är välkommet, varken för den albanska ledningen eller de utländska ambassaderna. Som helst inte vill ta emot sådana mängder flyktingar mer. Vilket betyder sanitära olägenheter och ett nytt drama hur man ska få ur dem ur landet. Men sannolikt kommer pressen mot den albanska ledningen att öka ytterligare från utlandet. Det vill säga ytterligare och snabbare reformer så att folk stannar i landet. Ett annat scenario är givetvis att de stalinistiska krafterna tar över och isolerar landet på nytt. Men frågan är om det inte är för sent nu när befolkningen redan fått information om att det går att störta hårdföra kommunistiska regimer. När det gäller Albanien kan man inte göra jämförelser med vad som hände i Kina förra året då kommunisterna slog tillbaka demokratirörelsen. Kina är stort och huvuddelen av befolkningen har inte de informationskanaler som den albanska befolkningen har via utländska medier. Vladislav Savic, Wien.
Juli 1990. Svensk avrättad i Irak.
Igår avrättades den svenska medborgaren Jalil Mehdi Saleh Niemi i Irak genom hängning. Han greps i augusti i fjol när han var på besök i Irak och dömdes den 30 april i år till döden av en revolutionsdomstol anklagad för samarbete med utländsk underrättelsetjänst. Niemi avrättades trots ihärdiga vädjanden från den svenska regeringen. Och just nu ger utrikesminister Sten Andersson en presskonferens.
Utrikesminister Sten Andersson, vad har svenska UD gjort för att förhindra den här avrättningen av en svensk medborgare?
Ja, vi har gjort allt vad man rimligen kan begära av ett utrikesdepartement. Vi har utövat en mycket aktiv diplomatisk verksamhet. Utnyttjat politiska kontakter. Jag har talat med många av mina kollegor, med deras utrikesministrar med stor kunskap och stort inflytande i området. Jag skickade ner en emissarie, delvis andra ärenden, men också för att ta upp det här. Vår FN-ambassadör Jan Eliasson, han som medlar mellan Irak och Iran, har också med irakiska representanter tagit upp det. Jag tror att allt har gjorts från svensk sida som är möjligt att göra. Vår ambassadör där nere har haft täta kontakter med honom. Vi har sett till att han har fått en försvarsadvokat och sitt.
Men det har inte varit så mycket väsen om det här. Är det här ett bakslag för den tysta diplomatin? Kunde han ha agerat kraftfullare?
Nej, inte kraftfullare. Men hade vi agerat mer offentligt och mer ljudligt, då är min bedömning att, och det är framförallt andras, de som känner förhållanden där nere, då hade han avrättats tidigare. Vi har lyckats med det här förfarandet med ett väldigt skickligt diplomatiskt agerande. Få loss tre gisslanfall i Libanon. Lyckats där andra har misslyckats. Och två dödsdömda ur Irak. Så det är inget misslyckande för metoden. Men det är naturligtvis ett misslyckande att den ändå avrättades.
Vad innebär det här för relationerna mellan Sverige och Irak?
Ja, det är klart att det skadar relationerna, och vi har också beordrat vår ambassadör Henrik Ramnaeus i Bagdad att komma hem för konsultation.
Kan det vara aktuellt med ekonomiska sanktioner?
Nej, det är det inte. De ekonomiska sanktioner går vi bara med på om det blir ett FN-beslut, och det tror jag inte det finns den minsta förutsättning för.
Utrikesminister Sten Andersson intervjuad av Johan Fredriksson.
Omvälvningar i Sovjetunionen den 14 juli 1990.
Sovjetunionen, där flera regeringsledamöter nu alltså har förlorat sina platser i kommunistpartiets politbyrå. Det här tillkännagavs nu på förmiddagen, men listan på politbyråns nya sammansättning har inte publicerats. Här i Moskva.
Kommunistpartiets nyvalda, över 400 personer starka centralkommitté inledde sitt sammanträde så fort den 28:e partikongressen slutade igår kväll. Sammanträdet fortsatte tidigt i morse, och då har också den nya politbyrån utsetts. Politbyrån är i praktiken partiets styrelse. Ännu har bara ett namn i församlingen presenterats, Ivan Frolov, chefredaktör för partitidningen Pravda. Han sa vid en presskonferens på morgonen att både regeringschefen Nikolaj Ryzjkov och KGB-chefen Vladimir Kryzjkov samt försvarsminister Dmitrij Jazov har förlorat sina platser i partiets ledning. En av Mikhail Gorbatjovs närmaste medarbetare, Alexander Jakovlev, förlorade också sin plats. Han har av västpressen döpts till Mr. Glasnost och är teoretiken bakom det intellektuella tövädret i Sovjetunionen. Alla dessa herrar sitter redan eller väntas inom kort få plats i president Gorbatjovs råd. Det är ett nyskapat maktorgan som undan för undan tagit över allt fler av den gamla politbyråns funktioner. Det här innebär att Gorbatjov, trots att kongressen får betecknas som en stor framgång för honom personligen och hans försök att jämka samman stridiga partifraktioner, att Gorbatjov fortsätter att flytta makten från kommunistpartiet till de statliga organen. Den 28:e partikongressen är den längsta i det sovjetiska kommunistpartiets historia. Lyckas Gorbatjov med operationen att lägga makten i händerna på statsorganen, så kommer det att visa sig att det också var den sista som spelade en avgörande roll i det jättelika Sovjetunionen. Reinhard Krause i Moskva.
...16 juli 1990, Kambodja.
Idag inleds samtal i Paris för att få ett slut på inbördeskriget i Kambodja. Samtalen förs mellan de fem stormakterna i FNs säkerhetsråd, medan de stridande parterna inte deltar. Här är vår Asien-korrespondent.
Det som är effektivast kan sätta tillfälligt stopp för kriget är inte samtalen i Paris, utan monsunregnet i Kambodja. Från nu och tre månader framåt förvandlas de fuktiga, heta djunglerna till grå regndraperier och till en lervälling, som gör att kambodjanernas värld begränsas till ett par kvadratkilometer. Och att föra krig i sånt väder är omöjligt. Men en tillfällig lösning räcker inte från fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd, USA, Kina, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien, som under två dagar nu i Paris återigen ska finna en lösning på det 11 år gamla inbördeskriget. Stormakterna är alla inblandade i kriget i Kambodja genom vapenleveranser och ekonomiskt stöd. Sovjetunionen till den vietnamstödda regeringen i Phnom Penh, Kina till gerillan Röda Khmererna och USA, där kongressen nyligen röstade genom ett nytt stöd om 7 miljoner dollar till prins Sihanouks gerilla. Men eftersom de tre gerillagrupperna har bildat en koalition mot Vietnamregeringen, så innebär det att USAs stöd också går till de Röda Khmererna. Stormakterna har låst sig sina allianser, trots att alla vill ha slut på kriget och trots att ingen vill se Röda Khmererna vid makten igen. Folkmordet i Kambodja mellan 1975 och 1979, då khmererna under Pol Pot hade makten, glömmer ingen. Mer än en miljon människor som dödades under vidriga omständigheter. Men att USA skulle stödja Vietnam, som invaderade Kambodja 1979, är otänkbart. Lika otänkbart som att Kina skulle flytta sitt stöd till Vietnamsidan. Den enda stormakten som kan ändra sin position är Sovjetunionen, som då vill dra bort stödet från Vietnam. Flera försök har gjorts att tillsätta en provisorisk regering under FNs administration. Men att göra det utan att khmererna ingår har inte varit möjligt. Inte heller att utesluta de röda khmererna från fredssamtal eftersom det är den starkaste gruppen militärt. Om kriget fortsätter, vilket det verkar göra, så har de också den största möjligheten att ta makten med vapen, och det är den möjligheten som stormakterna fruktar. Vincent Dahlbäck, Hongkong.
Den 16 juli 1990, Ukraina i Sovjet.
Sovjetunionens näst största delrepublik, Ukraina, har förklarat sig självständig. Ja, som vi redan har hört så följer nu alltså även den ukrainska delrepubliken andra sovjetiska republikers exempel och proklamerar sig som självständig från centralmakten i Moskva.
Högsta sovjet i Ukraina har beslutat att delrepublikens lagar ska ha företräde gentemot Sovjetunionens. Republiken Ukraina betraktar det som sin självklara rätt att organisera sitt eget försvar. Den har infört ett ukrainskt medborgarskap men tänker tillåta parallellt medborgarskap i Sovjetunionen. Och Ukraina ska införa en egen valuta och skapa ett från Moskva fristående banksystem. Högsta sovjet i Ukraina slår alltså följe med den ryska rådsrepubliken, de baltiska staterna, Moldavien och Uzbekistan. De har nu alla antagit självständighetsförklaringar. Ukraina har med dagens beslut gått längre än vad till exempel den ryska rådsrepubliken gjorde. Skillnaden gäller bland annat de väpnade styrkornas roll. Sovjetrepubliken Ukraina har närmare 52 miljoner invånare och kan sägas vara Sovjetunionens kornbod. Flera viktiga industricentra ligger också där. Avsikten med beslutet är naturligtvis att minska Moskvas centralstyrning, men den ekonomiska delen av deklarationen pekar mot att också Ukraina vill ha en rättvisare fördelning av resurserna inom Sovjetunionen.